Det här är P1 Kultur. Jag heter Mårten Andrén. Och idag undrar vi om det går att göra skräckfilm i Sverige. Så där kan det låta i nya filmen Hemmet som är premiär idag. Men får den verkligen blodet att frysa till is? Jag är inte helt överens med Joakim Silverdahl som kommer hit och recenserar den. Vi besöker Konstmuseet i Västerås och Bildmuseet i Umeå och släpper fram Barnradions bokprisjury igen. Men vi börjar i Ryssland. I mitten av oktober greps tre unga musiker för att ha framfört regimkritiska låtar på gatan i Sankt Petersburg. Och det här har väckt internationell uppmärksamhet. Jag säger välkommen till Sveriges Radios Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström.
Tackar.
Berätta, vad är det som händer?
Ja, alltså det är ju det här bandet Stop Time som har varit cirkulerat mycket den senaste tiden. Mobilfilmer från gatan där användare har spelat upp deras låtar. Och igår så var många blickar i Ryssland riktade mot den domstol där man skulle avgöra hur det skulle bli då för sångerskan Naoko, eller Diana Loginova som hon heter. En 18-årig musikstudent i Sankt Petersburg som dömts då till 13 dygn i arrest, och igår så löpte den tiden ut. Hon kom till domstolen, fick motsvarande 3 500 kronor, alltså 30 000 rubel i böter, men skickades återigen tillbaka till polishäktet för att vänta på ny dom. Och nu för bara några timmar sedan så kom det besked om att hon får en ny omgång med 13 dagars arrest tillsammans med gitarristen i bandet också. De är en trio, den här Stop Time. Och det här har ju liksom utvecklat sig till en historia som väcker starka reaktioner både inne i Ryssland och runt om i omvärlden. Och det handlar om ryska myndigheters kamp mot vad man skulle kunna kalla förbjuden musik. Mm. Och den låter så här.
Det här är alltså musik som är välkänd för många ryssar, men jag känner inte igen den överhuvudtaget. Vad var det vi hörde, Fredrik?
Ja, det här är en låt som heter Etta Byla v Rasi, det var en gång i Ryssland. Först hörde vi Stop Times version på gatan där det står hundratals ungdomar och sjunger med. Och sen artisten som skrivit låten, Manetochka, som är en storstjärna som ju för några år sedan tvingades lämna Ryssland av politiska skäl, av förföljelser och hot om rättsliga påföljder, och lever nu i exil och är dessutom efterlyst internationellt av Ryssland, så att hon är begränsad i hur hon kan resa jorden runt.
Men historien om Naoko då och hennes gatumusikgrupp Stop Time i Sankt Petersburg, den har alltså blivit känd långt utanför Ryssland nu. I korthet, vad är det som har hänt kring dem?
Ja, men Diana Loginova, den här 18-åringen som kallar sig Naoko, hon och hennes två kompisar, två killar som spelar gitarr och slagverk, hon själv sjunger och spelar keyboard, de samlades på olika platser i Sankt Petersburg för att sjunga låtar, och så skickar de ut i sin telegramkanal, den här sociala medieappen, att vi kommer att vara där och där vid det klockslaget, kom förbi om ni vill. Och så kom det ungdomar och så passerade andra som stannade. Och så visade det sig efter ett tag att det här blir mer och mer populärt. Och det visas inte minst att de här låtarna, ett antal av de här låtarna av till exempel Manetochka, men också av artister som Noise MC och Zemfira, andra exilryska artister som har tvingats bort från landet de senaste åren. Det visar att alla kunde de här texterna. Så plötsligt var det kanske 50 och sen 100 och plötsligt var det flera hundra ungdomar som stod och sjöng med där i gatubilden. Och det började spridas i medier och internationellt också. Så att det här blev ju liksom ett problem för myndigheterna.
Så det är därför det ryska rättssystemet reagerat så kraftfullt mot vad som då egentligen är en trio gatumusikanter?
Ja, det handlade väldigt mycket om just den här folksamlingarna, och kanske hade de stått bara i ett hörn och spelat och alla gått förbi så hade det kanske inte hänt något. Men det var också, har också varit ett problem för ryska rättssystemet. Hur ska man göra med det här? För att å ena sidan så vill man ju inte ha protester. Det har ju de senaste åren visat att alla typer av ens, liksom, det som ens liknar en protest slås ju ner stenhårt. Men å andra sidan så ger det ju här väldigt mycket uppmärksamhet, och vilket det här ju också har visat. Och det har ju lett till att vi har fått en våg av musiker, gatumusiker i Ryssland som har vågat gå ut. En del har själva råkat illa ut också. Och ungdomar som har samlats ibland kring dem och sjungit med som en fortsättning av den här protesten.
Men vad är det då för musik? Vad är det för låtar som ryska myndigheter tycker bryter mot lagen?
Ja, det där är intressant, för att alla de här låtarna, eller ska jag säga väldigt få av låtarna, har ett tydligt uttalat politiskt innehåll. Det är mycket sammanhanget som gör det. Vilken artist som sjunger det, vad den artisten uttalar i intervjuer och vad den står för. Men själva texterna i sig är ofta mera poetiska och symboliska och kan tolkas på väldigt många olika sätt om man inte hade den här kontexten runt omkring dem. Sen finns det ju enstaka undantag. En låt som Stop Time och Diana Loginova har sjungit på gatorna är väldigt politisk. Det är Noise MC, en artist som slog igenom på 00-talet i Ryssland och som också är i exil. Och den här låten lånar ett välkänt tema ur Tchaikovskis ballett Svansjön. Och det där har blivit en väldigt känslig politisk referens som kanske är lite överraskande, men den signalerar politisk förändring. Vi kan höra hur det låter.
Vi hörde Noise MC med låten Kooperativet Svansjön. Fredrik, på vilket sätt har Svansjön blivit politisk?
Ja, det här är någonting som går tillbaka till egentligen Sovjetunionens fall och en del andra dramatiska händelser. Den stora militärkuppen som misslyckades i augusti 91. Det är väldigt känt hur sovjetiska myndigheter reagerade. Istället för att visa vad som hände på gatorna i Moskva med stridsvagnar och så visar man Svansjön, Tchaikovsky. Det har ingenting hänt, det är ingen fara, det pågår ingenting. Och det där har blivit en återkommande ironisk bild av hur det kommer att se ut när förändringen kommer till Ryssland.
Så myndigheterna har själva skapat laddningen i det här, kan man säga?
Ja, det kan man säga. Och då har Noise MC använt det här, så att när titeln, vi kan kanske inte gå igenom alla bottnar i den, men det här kooperativet Svansjön syftar på två saker. Kooperativet Sjön, Kooperativ Ozera, det var Vladimir Putins datcha-kollektiv med sina kompisar utanför Sankt Petersburg, som numera är liksom de rikaste männen i Ryssland i princip. Och det är liksom en bild av vart Ryssland har tagit vägen. Och sen har vi då Svansjön som står för det här bilden av politisk förändring. Och när Noise MC spelar, då vet publiken vad de ska göra. Då börjar alla fatta händerna korsvis med varandra som ballerinorna i en av de mest kända scenerna i Svansjön. Och så trippar de fram på dansgolvet på tåspets och dansar till den här låten. Så att den här har ju liksom, återigen finns väldigt mycket av ironier och dubbelbottnat, men kontexten och sammanhanget gör den ju extremt politisk, så är det ju.
Så vad händer nu med de här unga musikerna i gruppen Stop Time?
Ja, förutom att det idag då kom en dom som säger att två av dem åtminstone kommer att få sitta 13 dygn till i det här specialfängelset. Det är ju något som är typiskt för Ryssland, som vi ju inte har någon motsvarighet till. En slags administrativ arrest. Det vet vi nu händer. Vi har den här bötesumman också på 30 000 rubel. Men där har ju deras fans samlat in 50 000 rubel. Så att det verkar de ju inte behöva betala själva. Men de gick ut i en video nu i någon slags rum mellan de olika de här domstolsförhandlingarna, och sa att vi ses om två veckor. veckor. Det ska bli så trevligt. Och förresten, vi ska gifta oss, säger då den här 18-åriga Diana och hennes kompis gitarristen. Och det låter väldigt sorglöst. Men i bakgrunden så finns det ju en väldigt allvarlig verklighet där det här skulle kunna vara början på en större förföljelse av både det här bandet, av sångerskan och av andra musiker. För om man kan få det till att de har på något sätt misskrediterat den ryska armén, då är det ju långa fängelsestraff som väntar. Och det behövs inte så mycket bevis för att häfta fast det på någon som protesterar offentligt i någon form. Så det här är nog kanske bara början på en dragkamp mellan de här unga människorna, som ju liknar på ett sätt de här generation Z-protesterna som vi pratar om i många länder. Även om vi inte är säkra på hur stora de är i Ryssland. Men de finns uppenbarligen.
Men om man då tittar på deras låtval när de har gjort sina gatukonserter i Sankt Petersburg, hur ser utsikterna ut? Hur utmanande har de varit?
De har varit väldigt utmanande, och det kommer rapporter nu om att gatumusiker efter gripandet då i mitten på oktober av Diana Login och de andra musikerna, att de har fått ändra sina repertoarer. Så att det uppfattas nog nu att de här artisterna som är stämplade som så kallade utländska agenter, som lever i exil, som är förföljda av, alltså har efterlysningar hängande över sig, det är artister man kanske inte bör spela. Och just när det gäller Stop Time så har de ju en låt som är väldigt speciell, nämligen den ryska artisten Magnetochka igen då. Den här har inte getts ut officiellt, men det finns live-inspelningar från hennes konserter i år, och den här låten heter Du är en soldat, och det är verkligen en antikrigstext där soldaten är allt annat än en hjälte. Vi kan lyssna på hur den låter. Först har vi Stop Time och sen Magnetochkas live-version. Ты солдат, и я хотела взалатать твои швы. Больное сердце починить и зашить, но въелся намертво металл. Ты слишком многое, наверное, повидал. Ты солдат, я вижу по глазам, что ты бывал там. Ты пахнешь кровью, ты один сплошной шрам. Ты свищешь ветром по степи, и леденей людей, наверное, не найти.
Berätta, Fredrik, hur går texten här?
Ja, den börjar ju med raderna: jag kan se i dina ögon att du har varit där. Du luktar blod och du är ett enda stort R. Och så senare kommer det: du har förmodligen sett alldeles för mycket. Och om man ser hela texten i en rysk kontext så är det här förstås en extremt kritisk bild av vilka som kommer hem från kriget, vad de har med sig och hur det ryska samhället påverkas av Rysslands krig i Ukraina. Och det är väldigt farliga ord att sjunga på en gata i dagens Ryssland, eftersom kriget mot Ukraina av Kreml har upphöjts till någonting heligt.
Tack, Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Och söker man på Stop Time i sociala medier så kan man faktiskt hitta en del klipp med de här gatuspelningarna. Och så ska vi säga att artisten Monetochka, hon kommer till Sverige om några veckor. Så hon spelar i Stockholm den 16 november. När serietecknaren och konstnären Sara Graner skulle bygga sin aktuella utställning på Bildmuseet i Umeå så höll hon inte på att ta sig dit. Alla tåg till Umeå var inställda sedan järnvägen genom Västernorrland rasat ihop. Lite ironiskt med tanke på utställningens tema och titel, Rälsos ifrån ondo.
Skyfallet i helgen har orsakat stora skador på både väg- och järnvägsnät.
Enligt Trafikverket kommer all persontågstrafik påverkas i flera veckor.
Helt absurd timing att det här hände precis också när jag skulle komma. Jag fick ju faktiskt för första gången sedan jag var ett barn flyga inrikes.
Hur kändes det?
Nej, men jag tyckte det kändes väldigt jobbigt. Jag upplevde att jag är som uppvuxen kanske med en känsla av att världen expanderar. Och nu är det som att den dras in. I've been working on the railroad all the live long day. I've been working on the railroad just to pass the time away.
Sara Granér är en hyllad serietecknare som gärna är vass mot en samtid som hon inte tycker drar åt rätt håll. Seriealbum med titlar som Jag vill inte dö, Jag vill bara inte leverera och All I want for Christmas is planekonomi säger nog det mesta. Men hennes nya utställning på Bildmuseet, Rälsos ifrån ondo, är inte lika rak på sak.
Det ska vara lite grovt, kantigt och krafsigt liksom. Och stelt typ.
Hennes stirriga plåtdjur av skrot sträcker ut sina stora tyghänder över ett abstrakt, surrealistiskt järnvägsnät i grönt, vitt och orange. På väggarna hänger tjocka tyger med ett virvar av järnvägsspår som inte ser ut att leda just någonstans. Sara Granér.
Jag har ett gammalt intresse för infrastruktur och berättelser sånt där man kanske ser samhället lite från rymden eller så. Och då har jag ofta tyckt om att teckna ut kanske vägar eller vägnät. Och jag gillar också hur räls är typ rent grafiskt. Jag brukar tycka om att titta på rälsen när jag åker tåg. Och så. Jag tycker också väldigt, väldigt mycket om att åka tåg och jag tror att vi är många som har som en slags att man bryr sig mycket om järnvägen.
Titeln, alltså Räls oss ifrån ondo, att det känns som att järnvägen skulle kunna rädda oss på något sätt. Då. Tänker du på järnvägen på det sättet?
Ja, men hur kan vi ha EU men att det fortfarande inte är så lätt att boka en tågbiljett till Paris. Alltså då är folk såna proffs på någon nördsida och om man ska ta ett flyg så är det som helt intuitivt att man bara kan göra det. Och det är någon slags tecken på att vi är helt inkompetenta som civilisation ju. Eller liksom, hur kan det här vara så svårt? Men det är väl också någon slags uttryck för någon slags skörhet i den här civilisationen att den är typ ganska skruttig eller har ganska mycket problem med sitt skrot och sina dåliga tekniska lösningar och sådär.
Här har vi som stora händer av tyg kan man säga. Det är som en så tjock matta, nästan sånt tyg kan man säga det här är.
Ja, precis. De är tuftade då, så det är ju en teknik som man gör mattor med. Ganska gossiga att känna på. Det är som att typ kanske klappa ett gosedjur som har en ganska tät typ päls.
Mm. Det är som en figur som träder upp ur järnvägen. En slags metalliskt ansikte av en av dina klassiska björnfigurer eller vad man ska kalla dem för. Järnvägsrälsen i armarna. Och sen är det då händerna som är gjorda av tyg som sträcker sig ut på något sätt. Har du haft någon tanke så här tematiskt själv, så här, det här är, vill jag säga på något sätt, eller är det mer bara någon slags känsla som du är ute efter?
Ja, men både och, för jag tror att jag har varit intuitivt väldigt dragen till de här materialen och teknikerna, och sen har jag funderat lite på vad det kan bero på, och det här med skroten kan jag ändå tänka att det kan vara samma skäl som att många konstnärer just nu jobbar med sopor eller att man liksom vill jobba med avfallet, det som har liksom blivit fel och för mycket och skräpet. Och då tänker jag liksom att vi har ju väldigt, väldigt mycket trasigt jox liksom. Och kanske också då en längtan efter någon typ av omsorg eller att någon ska typ kunna så komma in från ett annat håll och kanske lägga en mjukare hand så här över det som är trasigt. Men det är ju också många problem som vi kanske låtsas att vi vet vad vi ska göra, men vi vet som inte det är och har svårt att egentligen ta hand om kanske det gemensamma eller de här rälsen då i det här fallet. Mm.
Den enda delen i utställningen som viskar om Granérs bakgrund som serietecknare är en av hennes gamla teckningar som hänger på väggen. Där har någon fastnat i tågbolagets kundtjänst.
Man får ju veta så, du har plats nummer 127 eller så. Då tänkte jag att vi alla satt där och att istället för att vi var i en kö så var vi i en kör. Står, varför får jag aldrig bara åka tåg mellan olika ställen som jag vill eller behöver åka till? Måste detta för evigt vara så svårt? Varsågod för att jag väntar. Det blir snart min tur. Och jag fick så himla, himla mycket respons bara. Det finns någon slags kollektiv engagemang och en erfarenhet av att vi sitter här och försöker vara de här kunderna i det här systemet som binder oss samman på ett speciellt vis.
Har du drömmar för järnvägsnätet så att säga? Kan du gå runt och bara tänka om det var så här eller?
Ja, men det kan jag. Och ja, men jag skulle vilja att det var bra bara. En dröm som jag har. En grej som jag brukar tänka på ibland när jag åker nattåg är att jag skulle tycka det var mysigt om den var vänd åt andra hållet. Så att man liksom var, så att bäddarna var som i tågets färdriktning, om du förstår. Och att man skulle vara som bara skjutsad som en slags gigantisk barnvagn typ, genom landet.
Rullas fram på något sätt då. Mm.
Ja, precis.
Kruxet för en radiojournalist med reportageambitioner är när inget i en utställning egentligen ger ljud ifrån sig. Så jag frågade om Sara Granér kunde ta whiteboardpennan hon höll i handen och gå runt och klinka och klonka lite på sina skrotfigurer.
Det är nästan som man tänker skulle bjuda in liksom Kromata eller något sånt där till, ja, liksom i vernissagen och köra, ja, lite. Ja. Det finns ju stor potential här.
Får börja med ljudkonst här, tror jag.
Ja, men den här stackaren ser man ju, har ju...
Den har inte haft det lätt, alltså.
Hur har du gjort det här runt ögonen här på den? Är det nitar här som den sitter fast?
Ja, det där är såna där svets. Ja, alltså att jag har gjort små punkter där. Det är ganska svårt att... svetsa bra, tycker jag. Men det är en annan historia.
Ja, precis. Just i det här fallet känns det också som att det här med att svetsa så att det ska vara perfekt. Eller liksom, här är ju själva poängen att det kanske ska synas lite, att du har fått ihop,
ja,
det.
Ja, precis. Jag är ju intresserad av det här liksom grova, brutala och också naivistiska uttrycket. Det liksom ser ut ungefär som att jag gör en jättegrov teckning med en blyertspenna. Då skulle man kunna göra den på ett helt annat sätt ju också. Man kan ju använda pennan på många olika sätt, men det finns som en parallell mellan hur jag ritar och hur jag använder de här andra materialen då.
Tror du att man ska värna om sin inkompetens som konstnär ibland, beroende på vad man gör såklart, men har du tänkt på det på något sätt?
Ja, men jag tror det. Ett sätt att göra det är ju att jobba med ett material som man inte kan. För att det är inkompetent att finnas typ. Alltså det är ganska svårt att förstå saker eller prata med en annan människa eller veta hur man gör någonting eller vad vill liv eller liksom, och försöka typ så sköta ett samhälle eller vara i en demokratisk process eller så.
Tänk på den Bob Hund-låten, mer än så kan ingen bli. Den går ju så, du kan kalla mig för idiot, det har jag ingenting emot. Jag är en idiot, mer än så kan ingen bli.
Ja, absolut. Det tycker jag. Jag brukar också tänka på den här föreställningen som Matti Alkberg hade som hette Alla är sämst, som jag tycker är jättebra titel. Och att det finns som någon slags kanske påbud att man ska tänka så, jag är bäst. Och då tycker jag att det är kul att tänka att alla är sämst, för det är också sant och ja, säger som något annat om vilka vi är typ. Det är typ skavigt och knaggligt, och det ska också vara så. Och om man glömmer bort det, då kanske man börjar leta efter de här liksom väldigt enkla lösningarna där man föreställer sig att det, ja, kanske någon annan ska bestämma allt, eller det ska vara, finnas någon renhet som är omöjlig att uppnå eller så. Mm.
Kanske också något att tänka på när man tänker på järnvägen på något sätt.
Ja, absolut.
Med en så kan ingen bli av och med Bob Hund, och just svårigheten att förstå eller ge form åt komplicerade saker. Det ska vi snart prata mer om med anledning av en annan konstutställning. Men Rälsos ifrån Ondo, den pågår fram till april nästa år på Bildmuseet. Och det var Joakim Silverdahl som hade träffat Sara Granér i Umeå. Det var rätt fin tanke det där med att vända på britsarna i sovvagnarna, Jocke. Eller hur? Man kanske skulle sova bättre på tåg då.
Jag tror faktiskt det. Där har hon något.
Men nu, som man säger, över till något helt annat, eller hur?
Ja, now for something completely different.
Precis, för på fredag är det ju Halloween, men redan idag så är det biopremiär för den svenska skräckfilmen Hemmet som du har sett. Och så här kan det låta.
Tänker du verkligen lämna mig här?
Du behöver inte vara rädd. Han kan inte skada oss längre.
Vi hörde Filip Åros och Anke Lidén som spelar två av rollerna i Hemmet. Mor och son, inte sant Jocke?
Ja, precis. Och den här mamman, Monica, har drabbats av någon slags märklig stroke. Faktiskt varit kliniskt död ett kort tag. Men ändå repat sig och så blivit mer och mer dement. Så hennes son Joel flyttar henne in på ett demensboende. Men frågan är ju då om det bara är den här glömskan som flyttar in med henne eller om det är någonting ännu mörkare som gör det.
Filmen bygger på Mats Strandbergs roman med samma namn från 2017. Han har också varit med och skrivit manus till filmen och Mattias Johansson Skoglund står för regin. Du gav Hemmet 4 av 5 i betyg i din recension i Kulturnytt. Själv hade jag faktiskt svårt att behålla koncentrationen när jag tittade på den. Jag tyckte den var tråkig och det måste väl ändå räknas som en dödssynd för just en skräckfilm.
Ja, det måste man väl ändå säga. Jag kände nog aldrig riktigt den där, samma som dig, det tristess där. Men det är ju ändå en skräckfilm som börjar med en diskbänk i bild, det första vi ser. Och det är ju som att filmskaparna skriker åt oss att det här kommer ju rymma mer än läskiga filurer som hoppar fram bakom något hörn eller så.
Så vad var det då som fick dig att känna så starkt för filmen?
Jag tror det var porträttet av det här demensboendet. Det är ju en plats för sorg nästan. Alltså, vi har ju alla människor vi tänker på som långsamt glömt oss och sig själva. Men det är ju också en given plats för skräck, tänker jag. Det finns ju något förbjudet i att känna obehag runt de här människorna som med dimmiga blickar beter sig lite annorlunda än vad de har gjort förr och så. Och så finns den här personalen där som ändå vill ta hand om dem men tiden räcker inte till. Så att placera den här världen då inuti en rätt rå skräckfilmskontext tror jag kan vara nästan viktigt och bra.
Mm. Alltså, jag funderar på vad som fick mig att känna så lite. Mm. Och kanske tänker jag att det är för att jag aldrig riktigt tror på det övernaturliga elementet i filmen. Mm. Men också faktiskt på att det realistiska dramat känns lite generiskt. Mm. Du har den dementa mamman som ska in på äldreboendet och så har du en förskräcklig pappa någonstans i bakgrunden som föraktade sonens sexuella läggning. Känns som svensk film. Ja. Ett nötskal på något sätt.
Ja, alltså även om jag satt i ett högt betyg och kan förstå ändå någonstans vad du menar. Det finns ju ett spelrum och liksom svinga lite rejälare och större här, även kring dramat då. Men det jag tycker att de har fått till med den här lilla svingen är ändå milsvida bättre än vad jag har sett i svensk skräck de senaste åren.
Gizem Erdogan, som många känner igen från Tunna blå linjen, bland annat. Hon gör ju en nedtonad men viktig roll som sköterska och gammal vän till Joel då.
Mm, väldigt bra.
Ja, hon gör den väldigt bra. Hon är väldigt jordnära men också väldigt öppen för det som händer. Vi kan höra henne i ett lite agiterat möte med en av de boende på hemmet.
Sluta upp med det där nu. Men sluta nu, Gunn! Sluta, säger jag! Sluta! Sluta!
Det här är möjligen enda tillfället då hon faktiskt tappar fattningen. Jag undrar om det kanske också är därför jag inte aldrig riktigt uppfattar filmen som riktigt läskig. Jag litar på hennes rollfigur. Hon kommer att fixa det här.
Ja, hon håller faktiskt på att utvecklas till en av mina absoluta favoritskådisar i svensk film, tror jag. Alltså hon känns helt realistisk som sköterska och det här med kompetensen förstår jag precis vad du menar. Men Jag tänker samtidigt att när inte ens hennes kompetens räcker till mot slutet, då är vi ju riktigt illa ute. Ett ganska välbeprövat skräckfilmsgrepp det där. Alltså, när den yttersta tryggheten faller, vad finns kvar då? Då är ju bara avgrunden kvar. Mm. Och jag tänker när vi ändå är inne på det här med skådespeleriet, så tycker jag Anki Lidén som den här mamman gör en mumsig insats på gränsen mellan den här galenskapen och det här mer osäkra, sorgliga då. Och så tycker jag hela casten på äldreboendet är toppen. Alltså man vet ju den här känslan när man kommer in på ett boende, när någon kommer fram till en och stirrar på en och så säger något lite märkligt så här. Då är det ju, ja, så är det ju även faktiskt första gången som Monica anländer till det här boendet också.
Just det.
Vi kan väl lyssna på hur det låter.
Så. Hon ska möta oss.
God dag. Mitt namn är Edith Andersson. Och jag är sekreterare åt direktör Palm.
Ja. Hej Edith, Joel heter jag. Det här är Monica.
God dag. Mitt namn är Edith Andersson. Och jag är sekreterare åt direktör Palm.
Hej.
Varmt välkomna. Kul att ni är.
V4.
Ja, Jocke. Den bästa svenska skräckfilmen på evigheter, tror jag du sa i din recension. Har vi gjort några bra skräckfilmer någonsin?
Alltså låt det rätta komma in från 2008, den håller jag ändå som en av de bästa svenska filmerna
17 år sedan
överhuvudtaget någonsin. Men i ärlighetens namn så är väl liksom topplistan för mig då kanske låt det rätta komma in som etta och sen ingenting och sen ingenting och sen kanske ingenting och sen hemmet typ. Så det kanske beror på vilka pengar som satsas på de här filmerna eller vilka idéer som svenska manusförfattare helst vill satsa på, men det ska man väl låta osagt. Det som gör mig glad är att vi i alla fall har tagit några steg kanske i rätt riktning då med den här hemmet.
Och du ser den som en del av en större internationell trend av skräckfilmer, vad jag förstår.
Ja, de senaste 10 åren så har vi sett en våg av vad man kan kalla för traumaskräckfilmer. Alltså läskiga filmer som utforskar traumatiska ämnen som typ ofrivillig barnlöshet eller rasism eller då varför inte demens, åldrande som den här filmen. Och skräckfilmer har ju i alla tider haft liksom teman man har utforskat, men det har ofta skett liksom mer i bakgrunden medan tonåringarna springer runt och mördarna är i förgrunden. Och i traumaskräcken så är det temat som är i förgrunden, det vi hela tiden tänker på. Och det kan man väl säga även är signifikativt för den här filmen då.
Och varför är just hemmet en bra svensk skräckfilm då?
Ja, det var väl det där med diskbänken då, i bild. Nej, men produktionsdesignen skulle jag säga och viben på det här väldigt svenska boendet tycker jag kommer fram fint. Jag intervjuade en forskare som heter Jonas Rosenqvist som har kollat på just skräckfilmer för några år sedan. Och han sa att vi borde ju göra skräck om sånt som finns hos oss. Varför ska vi konkurrera med Hollywood om slasherfilmer och sådana monster som finns i USA och sånt? Det finns ju svenska väsen och institutioner eller svensk kultur som vi kan jobba med.
Många har ju, som du påpekade, anhöriga på den här sortens boenden. Ska man verkligen behöva genomleva en skräckfilm i den miljön också?
Ja, den där frågan måste man ju såklart liksom svara på var och en. Men för mig så är skräckfilm ofta en möjlighet att möta mina värsta rädslor. Alltså att ställa sig inför avgrundens mörker då och stirra in i den tror jag nästan kan vara nyttigt. För om man ser och sen börjar fundera över vad det är som egentligen äcklar en och vad som får en att vända bort blicken och sen så riktar man den där känslan in i sig själv igen, då tror jag man kan få syn på vad som har format den och vilka rädslor som man kanske kan släppa och vilka rädslor som man ändå nästan ska vara lite rädd om.
Vem ska se den här filmen då, tycker du?
Jag tycker alla som har en relation egentligen till demensboenden ska se den och våga spegla sig själva i det där mörkret och se kanske vad som tittar tillbaks då.
Hemmet har biopremiär idag, så man får helt enkelt välja vem man litar på, mig eller på vår filmkritiker Joakim Silverdahl. Tack så mycket.
Tackar.
Nu finns 2 målningar av den svenska konstnären Ulla Wiggen i världens kanske mest viktiga konstsamling, den som tillhör MoMA, Moderna Museet i New York. Motstånd och magnetiskt minne, som de heter, hör till de verk som givit Ulla Wiggen en plats i konsthistorien. Krispigt realistiska återgivningar av det som finns på insidan av elektroniska apparater, komponerade på ett sätt som samtidigt gör dem snudd på abstrakta. En utav dem, Motstånd, fanns redan på Ulla Wingens debututställning 1968. Då köptes den av hennes pappa. Men det var inte bara släkten som kom. Moderna museet var också där och förvärvade, alltså Moderna museet i Stockholm då, var också där och förvärvade målningen Trask, som idag hör till hennes mest omtalade. Och så här berättade Ulla själv om det här i P1 Kultur 2019.
Till min första utställning så tänkte jag att jag måste måla en utställning som Moderna museet kan köpa. Och då målade jag Trask. Bara för att de var väldigt på unga konstnärer då och köpte från utställningar. Och tänkte att de kanske kommer till min utställning också. Och jo, men Carlo Darke valde ju den då.
Så Trask, den är målad med tanke på Moderna museet?
Ja, absolut. Men någon annan hade fått köpa den om de kommit först.
Sin första stora museiutställning i Sverige gjorde Ulla Wiggen först nu i våras på Västerås konstmuseum. Och dit ska vi nu för att träffa konstnärerna Sofie Totti och Johan Vidén. De ställde ut tillsammans redan i början av 90-talet i Sankt Petersburg och sammanstrålar nu alltså igen i Västerås. Göra fattbart och förnimbart heter utställningen, med ett 80-tal verk som på olika sätt fångar upp de erfarenheter och reflektioner som de samlat på sig sen sist. Hur gör man svåra, komplexa frågor och sammanhang konkreta och fattbara? En sak som behövs är nog tid.
Ofta är det så, kan jag tycka då, att just när någonting sker, då blir man oförmögen att ge det form och ens tala om det. Så stora katastrofer, då blir man ju ofta stum. Och man önskar och hoppas att man kommer agera på rätt sätt om man behöver gripa in. Men sen tar det ofta ganska lång tid, åtminstone några år. Och det kan man se här i utställningen, till saker som man har bearbetat sippra fram och faktiskt får en form.
Sofie Totti och Johan Vidén ställer återigen ut tillsammans efter 30 år. Då handlade omvärldsläget om Sovjetunionens kollaps. Nu om konflikter som klimatet och informationsöverflöd. Likt hur omvärldsläget har förändrats har även Sofie Totti och Johan Vidén tagit olika vägar. Något som framgår av den eklektiska utställningen på Västerås konstmuseum. Men det finns fortfarande likheter i deras konstnärskap.
Båda arbetar i serier och vi gärna försöker presentera verken på ett sätt som kanske inte är helt konventionellt.
Kanske är det den asymmetriska hängningen som Johan Vidén tänker på, där verk i såväl stora som små format hänger i olika konstellationer. Sättet som de abstrakta, geometriska motiven tar plats på de upp till 7 meter höga väggarna väcker en nyfikenhet hos mig som besökare. Det är som att man följer en röd slingrande tråd som letar sig upp och ner längs med väggarna. För jo, järnbalkarna som ligger på golvet är en del av konsten.
Ja, det är det som har blivit kvar av den här stora skylten som var utomhus.
Skylten som Sofie Totti pratar om är det äldre, omarbetade verket Critic Voyager Recited, vilket föreställer delar av en gigantisk urtavla. Tiden är alltså ett återkommande tema i utställningen, både fysiskt och som idé. Återgår man till det som hänger på väggarna så är det första man ser på utställningen Sofie Tottis stratigraf. 2 cirkelformade motiv som hänger i ögonhöjd, sida vid sida. Utförda i brunt, gult och blått för de tankarna till klimataspekter som sol, hav och jord. Vilket på sätt och vis hänger samman med hennes konstnärliga process.
Stratigrafi, det är ju olika jordarter som man kan se i lager i berg. Här kan man dels tala om att en röd tråd som löper genom mina verk idag och i utställningen här är att försöka ta tillvara allt gammalt material som jag har, som har blivit kvar. Inte slänga bort det utan verkligen använda det, ibland omarbeta gamla verk också. I just det här fallet så var det spännramar som jag köpte på 1990-talet. Jag hade spännramarna på landet i en gammal lada där de har legat i ett lager och det har påverkat. Så den vänstra här, då tog jag bara jord utanför ladan och blandade med lim för att göra färg.
Att ta tillvara på material är en viktig del i Sofie Tottis metod. Och på tal om just material. Förutom olja, färgpenna, jord och duk har även järnoxidbläck, tusch, blyerts, kopparplåt, arkivfotopapper och emaljerad aluminium till de många tekniker och material som Sofie Totti och Johan Widén tagit sig an i utställningen. Variationen av material gör att det materiella, fattbara, minst sagt är fysiskt påtagligt i utställningen. Exempelvis lämnar penseln tydliga spår i Johan Widéns serie Le Pleiadi, där materialet är centralt i själva skapande processen.
Det är en serie med fotografier och med målningar på olika material. Och där ställer jag ju då både teknikerna, alltså måleri, fotografi, de olika underlagen som jag målar på mot varandra. Och det hela blir på så sätt en dialog mellan mig, mellan målningarna i sig och de olika materialen. Och det sättet som de sen är upphängda på med hjälp av vanlig enkel maskeringstejp. Så att det blir lite som att förstå verken genom materialen konkret.
Det finns ett uttryck som lyder, fråga inte, upplev. Men just i den här utställningen så tycks det kunna justeras till fråga, upplev. För det är kanske när man ställer sig inför de fattbara stora dukarna, vilka skildrar olika abstrakta former som frågor likt vad är det jag ser? Eller hur blev det så här? Uppstår. Och det är nog först när man börjar fråga sig själv det här som man börjar uppleva någonting annat av det materiella. Det förnimbara blir fattbart.
Varje duk, varje färg, varje teckning ger ju både en känsla och någon form av tanke eller idé om vad det kan vara eller vart är det här egentligen på väg någonstans.
Innebär det att verken i sig är en slutsats eller är en språngbräda till någonting nytt?
Jag skulle säga att det är en språngbräda, för jag kan inte dra en, och jag tror, hoppas inte att någon annan gör det heller, göra en slutgiltig läsning, utan det är när du står rent fysiskt med din kropp framför målningarna som förhoppningsvis ett djupare samtal med målningarna sker.
Det hoppades Johan Widén, och utställningen Göra fattbart och förnimbart visas på Västerås konstmuseum året ut. Reporter här var Astrid Olsson. Det är ju läslov, så istället för Obsisen så sänder vi som brukligt så här års Barnradions bokpris. Hela den här veckan diskuterar 5 elever från Möllevångsskolan i Malmö 5 nominerade böcker, och på söndag så får vi veta vilken av dem som vinner årets pris. Igår pratade juryn om Det är en evighet till stjärnorna av Conny Palmqvist. Och idag har det blivit dags för Martin Järns och Kalle Langgrens Nu är det jul igen och igen. Den handlar om julälskaren Adam som har sitt livs sämsta julafton. Om och om och om igen. Är det här den roligaste boken av de 5 nominerade? Juryn är splittrad.
Hej och välkomna till Barnradions bokpris 2025. Jag heter Astrid Knape.
Atle Thorén.
Lisa Minsin Brolin.
Latifa Ismailian.
Mike Wetterstrand.
Välkomna!
Ja, välkomna ska ni vara. Jag heter Manuel Kobas och är programledare när vi pratar om de 5 nominerade böcker. Och alla böcker riktar sig från 9 till 12-åringar. Och har ni missat tidigare program så kan ni alltid besöka vår hemsida sverigesradio.se och urplay.se och söka efter Barnradions bokpris eller söka där poddar finns. Nu är vi halvvägs. Va? Hur tycker ni att det går, Maiken?
Jag tycker att det har gått bra hittills. Vi har diskuterat bra om böckerna.
Attele?
Jag tycker att det skulle varit mycket svårare, men det är väldigt, väldigt roligt ändå att vara en jury i det här.
Latifa?
Jag tycker det är jättekul, och alltså efter att ha hållit tyst så länge om böckerna så känns det jättebra att prata om dem äntligen.
Nu är det dags att prata om boken Nu är det jul igen och igen av Martin Järn och Kalle Landegren. Innan vi börjar prata om vad vi tycker om den här boken så tänker jag att vi lyssnar på era första tankar när ni precis hade läst boken under sommarlovet.
Jag tycker den här boken var väldigt bra och jag rekommenderar den väldigt mycket.
Den var liksom rolig, men det var lite starkt ibland när inte bilderna hängde ihop helt med texten.
Den var väldigt tråkig, det hände bara samma sak igen och igen och igen. I slutet blir det lite bättre och till och med lite sorglig.
Och det här konceptet med att det är någon, en ganska självisk person som gör lite själviska saker på julafton. Och sen så blir det julafton igen och igen tills den här personen bara gör osjälviska handlingar och tänker liksom på julen ska man vara snäll. Och så klarar den att vara liksom osjälvisk en hel dag. Alltså hela julafton. Och så blir allt bra igen. Det har man ju hört innan. Det är lite en klassisk julberättelse faktiskt.
Jag tror det är en bra bok att ha lättläst så att fler kan läsa den. Alltså både yngre och äldre.
Majken, vi börjar med att berätta att den här boken innehåller bilder också och du tycker inte att de håller ihop?
Alltså på vissa så stod det, jag minns det som att det kanske var typ att han sa att han vaknade kanske klockan 8 och så stod det kanske klockan 9. Och jag stör mig väldigt mycket på sådana detaljer. Så det var lite störigt.
Alltså Latifa, den här är tänkt som en komisk bok men du tyckte inte alls att den var rolig. Varför det?
Nej, det tyckte jag inte för att han vaknade ju upp på morgonen och så satte han sig och spelade och sen så skulle han gå och hämta ut ett paket. Men och så vaknade han upp igen. Kanske andra och tredje dagen är det roligt. Men sen blir det bara jättetråkigt för man vet att han kommer gå och hämta upp ett paket. Man vet att han kommer åka till sjukhuset. Man vet att han kommer fastna i bilkön. Det händer bara lite ny, alltså lite små detaljer i varje. Så det tycker jag. Jag tyckte inte den var så rolig.
Lisa, du säger att det här är en klassisk julberättelse.
Ja, alltså man får höra samma berättelse att man, det är en person som gör själviska handlingar och fastnar i julafton tills det är osjälviska handlingar. Det hör man liksom varje jul.
Han, som Lisa sa, är ju en självisk person som bara bryr sig om presenterna och försöker, han försöker omgöra rätt hela tiden. Men det han inte fattar det är att ibland måste man bara låta tåget gå. Alltså, lite så tycker jag.
Och du tyckte att den här var rolig, den här boken?
Ja, jag tycker det var lite komiskt. Väldigt, jag skulle säga att den dock passar mer så här barn kanske i mindre mot trean, tvåan hållet.
Ja, alltså jag håller så grovt.
Ja, för jag skrev till och med i min bok att jag tycker den passar mer till 6-9, inte 9-12.
Ja, och jag tror det humoristiska som ska visa sig själva boken visar sig mer för yngre. För att de tycker såhär, alltså lite såhär, att allting, allting är lite,
alltså han är lite knäpp.
Ja.
Vad tänker du, Lisa?
Jag tänker att det kanske är såhär, att det finns ändå ett litet allvar med det här. Hans gammelmormor tror jag det var, Sonja, ja. Som inte mår så bra.
Ja, hon älskar henne.
Ja, som det är ändå ett litet allvar i det. Nästan det enda seriösa i boken.
Ja, men det var väldigt fint tycker jag i slutet. Att det slutade bra till slut med att han liksom fick träffa henne och att hon kom ihåg honom men inte de andra. Det tycker jag var väldigt fint.
Lisa, skulle du kunna läsa ett litet stycke ur boken så att vi får en känsla?
Mamma parkerade vid sjukhuset. Sonja bor inte här, så jag. Hon är ju på bikupans trygghetsboende. Hon flyttade hit för några veckor sedan, sa mamma. Varför då? Mamma svalde nervös. Hon har blivit sämre. Det betydde att hon snart skulle dö. Jag kände en rysning gå genom kroppen. Entrén luktade citrus av sånt där starkt rengöringsmedel som får det att sticka i näsan. Man använder det för att täcka doften av sjuka människor och döda människor. Jag ville inte träffa henne, sa jag, och stannade tvärt. Mamma såg förvånad på mig. Men gubben, hon vet ändå inte vem jag är längre. Mamma sjönk ner på huk framför mig. Det är klart att hon vet, innerst inne vet hon. Jag skakade på huvudet. Nej, hon kommer bli besviken, sa mamma med sorgsen blick. Då får hon väl bli det, sa jag.
Varför valde du det här stycket?
Det här är ett exempel på när han gör en väldigt självisk handling. Som jag inte tycker är okej.
Berätta, på vilket sätt är den självisk?
han tänker mer på sig själv än på andra, de i hans närhet. Som han tänker, han själv kommer kanske känna ett obehag av att hans en gång så nära gammel mormor eller moster eller något var så nära honom innan. Men nu kommer hon inte ihåg hans namn och vem han är. Men hon kan nog, den här gammel mormor kan nog må bra av det och känna sig tryggare någonstans långt in.
Vad tänker du, Majken?
Ja, du valde ju ett av de mer seriösa i den här boken. Tyckte stycket var väldigt fint, även om det var lite själviskt av honom. För att man kan ju förstå honom att det är liksom ett obehag att se henne, hans gamla mormor när hon är på, alltså, när hon inte mår så bra. Det kan inte vara roligt.
Jag tänker att det är jätteviktigt att man tar upp såna här grejer i komiska böcker, för att det känns som att det är så mycket man kan ta upp med barn som man bara inte gör förrän de är så här, alltså demens, som jag tror det här handlar om, att hon har dement. Och det är jätteviktigt att visa att alla sidor är inte vackra. Alla sidor är inte fantastiska i livet, i både böcker och livet.
Vad tänker du, Atle?
Jag har känt den här känslan förut. Jag har haft, jag har en gammal faster och jag har haft en gammal morfar. Min gammal morfar dog och då kände jag mig väldigt dum för att jag inte träffade honom lite oftare. Ja. Så, ja. Yeah.
Alltså man kan ju ge kärlek till någon när de har dött också. Att jag känner så här, man måste låta, man kan inte klandra sig själv för döden. Det tar ett tag, men man kan inte klandra sig själv för att döden är nära.
Ska vi ringa författaren och fråga hur han har tänkt kring att skriva en komisk bok med så mycket tunga ämnen på något sätt?
Ja, ja.
Det låter jättebra.
Hallå, det är Martin.
Hej.
Hej.
Det är vi från barnjurin.
Ja, vad kul.
Tjena, tjena. När du skrev den här boken, den är ju i en lite mer komisk genre. Hur, jag tycker du har fått in att gammel mormor, tror jag det, är dement väldigt fint sätt. Hur har du tänkt med det, att få in det i en komisk bok?
Ganska mycket i boken är faktiskt lite så självbiografiskt från mig själv när jag var liten.
Okay.
Så att jag hade en så arg tant på min gata och jag har min farmor hette Sonja och hon blev dement. Och det var ganska så kämpigt på slutet. Men jag tycker att man ändå kan, jag tror det är viktigt att kunna hitta humorn även i så svåra saker.
Tror du humor är ett sätt att liksom fly från verkligheten?
Alltså jag tror det kan vara det, fast jag tror att, som sagt, jag tror också det kan vara ett bra sätt att också att hitta det ljusa i det mörka. Men ja, det är svårt. Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt.
Det här konceptet med att det är en person som går själviska handlingar under julafton och den upplever julafton flera gånger tills den bara gör osjälviska handlingar. Var har du fått den idén ifrån?
Dels finns det ju en massa filmer som är lite i den här konstruktionen som ni säkert känner till.
Yeah.
Men ibland tänker jag att i ens eget liv, jag kan tänka i mitt liv, att ibland känns det som att varje dag är likadan.
Martin, nu har vi fått svar på några frågor i alla fall. Och vi kommer att fortsätta prata om din bok. Tack så jättemycket för att du var med.
Tack så mycket.
Ja, tack så jättemycket för er. Ha det så kul. Hej då.
Hej då.
Ja, vad tänker du, Michael?
Det känns som att han kanske någonstans har typ dedikerat boken lite till hans farmor. Eftersom att det handlar om henne typ. Vilket jag tycker var fint. Och att då kan man ju också få mer inspiration från sitt eget liv.
Lisa, vad tänker du?
Det kan förklara lite varför han skrev liksom så tunga ämnen i en humoristisk bok. Att han själv har upplevt de här lite tyngre sakerna, men sen liksom har gått vidare och liksom kan stå för det och kan då göra det till humor till och med.
Ja, det är väldigt fint.
Hörrni, vi hinner inte prata mer om den här boken tyvärr. Tack för tiden är slut. Men imorgon när vi ses igen, då kommer vi att prata om den här boken.
Rida eller dö.
Ja, rida eller dö av Ariana Bomarco. Innan vi lämnar studion så vill jag att ni hashtaggar den här boken eller det här samtalet. Hur gör vi det? Astrid?
Jag tycker vi hashtaggar med hashtag förväntningar.
Hörrni, mina förväntningar är enorma inför slutresultatet av de här diskussionerna. Men innan det så har vi två böcker kvar. Vi ses igen. Hej då!
Hej då! Vi ses imorgon!
Du har hört Barnradions bokpris 2025. Programledare och producent Manuel Cubas. Ljud Leonel Cubas Tapia. Barnradions bokpris är en samproduktion mellan Sveriges Radio och URs Barnradio.
Imorgon blir det mer om böcker för unga i P1 Kultur. För i höst är det 20 år sedan den första boken i ungdomsserien Twilight släpptes. Och än idag är kärlekshistorien om Bella Swan och vampyren Edward Cullen läst och älskad. Vi pratar med tre Twilight-entusiaster om vilken betydelse serien haft och fortfarande har i populärkulturen. Dagens P1 Kultur är slut. Tim Kellerman skötte tekniken. Producent var Maria Jutselius. Jag heter Mårten Andrén.